En podcast från Aftonbladet.
Kriget i Ukraina är nu inne på sitt fjärde år.
It's now 3 years since Russia's full-scale invasion of Ukraine. And the map of the battlefield, one we've become so used to seeing as months of war have turned to years, has shifted and stagnated in that time.
As Ukraine and Russia enter their fourth year of war, the impact on both countries and other nations has been staggering. The slowing down of food exports has led to a global rise in food prices, and Europe has seen a significant increase in the cost of fuel and gas as Russian gas exports dwindle. The human cost has been colossal. Ukrainian civilians have been the most affected. The UN has said 12,500 have been killed and 3.7 million internally displaced since the invasion. And an estimated 45,000 Ukrainian soldiers have been killed and 390,000 wounded.
Ryssland startade egentligen kriget redan 2014 när de annekterade Krimhalvön. Men det var den 24 februari 2022 som flyglarmen ljöd över huvudstaden Kiev. Sen kriget började har miljontals tvingats lämna sina hem. Tusentals soldater har dött och civilbefolkningen har fått vänja sig vid att leva i krig. Under åren har det gått fram och tillbaka, men det har varit svårt att se att en fred kan vara nära. USAs president Donald Trump utlovade att han skulle skapa fred mellan länderna på 24 timmar, men det har han inte lyckats med. De senaste veckorna har vi sett hur Trump kalla Ukrainas president Zelensky för diktator och hur USA verkar ha bytt sida. Samtal om fred har hållits i Saudiarabien, Europas ledare har haft krismöten och i tisdags så snackade till slut Donald Trump med Rysslands president Vladimir Putin i 90 minuter i telefon.
Donald Trump's heavily trailed phone call with Vladimir Putin hasn't led to Moscow signing up to a 30-day ceasefire in Russia's ongoing war with its neighbor. In fact, the 90-minute conversation seems to have given the Kremlin more of an opportunity to make conditions on any truce, including the requirement that Kiev must stop receiving foreign military aid and intelligence and end military mobilization. Mr. Putin did say, however, he was willing to pause attacks on Ukraine's energy infrastructure, but 80% of it has already been destroyed by Russian bombs. This evening, President Zelensky said it's clear Russia isn't ready to end this war. The whole game is to weaken Ukraine.
Men vad tror ukrainarna själva om fred? Hur är det att leva i kriget och vad tänker de om allt som händer? Det pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig vår utrikeskorrespondent Emily Svensson som är på plats i Ukraina. Emily, du befinner dig i Ukraina. Hur är läget?
Jag är i Charkiv just nu och det är ju bara några mil från frontlinjen, den största staden här i östra Ukraina. Och allt är bra med mig, men jag och fotograf Erik Björklund är lite möra efter en intensiv vecka. Det blir långa dagar varje gång och mycket resande, flyglarm på nätterna och ja, det sätter sina spår.
Emily, du var i Ukraina senast 2023. Hur är det att vara på plats igen?
Nej, men fascinerande. Jag tycker det är en extremt spännande tid att vara på plats här just nu. Det har ju varit väldigt turbulent ända sedan Trump tillträdde egentligen. Och man har påbörjat de här fredsavtalen och undrar vad det betyder för Ukraina, för Europa. Alltså det jag ser som skillnad är väl att alltså folk har vant sig väldigt mycket vid kriget. Folk reagerar knappt på flyglarm längre. Mycket är öppet som vanligt. Och samtidigt så ja, justerar man livet efter kriget. Man flyttar saker under jord, exempelvis här i Charkiv. Och vi besökte en breakdance-lektion exempelvis för barn under jord. Så man både har vant sig och anpassat sig.
Hur fungerar vardagen för ukrainarna?
Ja, men på många sätt så fungerar det precis som vanligt. Alltså Kiev är på många sätt en helt vanligt fungerande europeisk huvudstad. Samtidigt som det hela tiden finns en viss rädsla såklart för angrepp. Senast igår så såg vi liksom angrepp mot Kiev. Det är flyglarm på nätterna som håller folk vakna och vi ser strömavbrott i vissa delar av landet. Så det både fungerar och kriget där i bakgrunden och väldigt, kryper väldigt nära hela tiden.
När jag berättade för min 15-åriga dotter att jag skulle prata med dig och att du var på plats i Ukraina så frågade jag så här, undrar du över någonting? Och då undrade hon ju så här, kan man gå ut och handla och göra saker utan att vara rädd för att det ska hända saker när man går ut?
Det kan man absolut. Alltså rädsla är väldigt individuellt såklart, men något som jag reagerade på mycket igår när vi var här i Charkiv och så åkte vi till så här shoppinggalleria och alltså det ser ju ut precis som i Sverige. Det är samma butiker och Zara, Lush, alla de här man känner igen. Och där går folk runt och shoppar. Och det är verkligen märkligt att tänka att bara ett par mil bort så strider man. Så det är märkligt. Man kan absolut gå ut och handla utan att vara rädd. Samtidigt så är det klart att många blir rädda när flyglarmen kommer och vi får varningar på telefonen om att det kan vara fara för inkommande drönare eller missiler.
Emelie, du och Erik har ju varit runt och pratat med en hel del unga ukrainare. Vad säger de till er? Vad berättar de?
Bland annat i Kiev så pratar vi med flera unga studenter och det finns just den här, de pratar mycket om de här nattliga flyglarmen och hur det liksom tär väldigt mycket på dem och att det är jobbigt och många män framförallt är oroliga för att kallas till fronten, att de inte vill det. Samtidigt så hoppas de fortfarande liksom på att bygga för framtida generationer. De vill stanna i Ukraina och ha sin karriär här, sitt liv här och hoppas på bättre tider.
Låter det på något sätt annorlunda när ni pratar med äldre ukrainare?
Det är svårt att generalisera, men jag tror att lite fler äldre är mer pragmatiska kanske. De är lite mer öppna för eftergifter till exempel till Ryssland. Unga är lite mer sådär, ja men vi ska inte ge efter för Ryssland överhuvudtaget och vi måste stå på oss. Och det är en väldigt viktig symbolfråga för dem att inte ge efter en centimeter.
När ni har pratat med ukrainarna om det här med fredssamtalen, vad säger de om dem?
Generellt skulle jag säga att många är skeptiska till fredssamtalen. De uttrycker oro för att det kan leda till en orättvis uppgörelse som är till fördel för Ryssland. Det finns en stor vilja att uppnå fred, men alltså de är försiktiga med att sätta för stort hopp till alla de här förhandlingarna. De litar inte på Putin och de tror att han ändå kan bryta en eventuell vapenvila eller fredsavtal hur som helst.
Ryssland har ju tagit ungefär 20% av Ukraina. Hur ser de på det och är det så att de skulle liksom kunna tänka sig att ge upp delar av landet för att få till fred?
Det är väldigt blandat. Som sagt, de här unga studenterna i Kiev var starkt emot att ge någonting av landet överhuvudtaget. Det skiljer sig mycket åt också beroende på var i landet man bor. Jag såg en färsk undersökning som visade att runt hälften av ukrainarna är mot att ge upp territorium för att uppnå fred. Samtidigt så har det skett en viss ökning för de som är öppna för såna här eftergifter. Så det finns en stor krigströtthet och önskan om att avsluta den här konflikten. Så de är väldigt splittrade i sina åsikter. Så det finns viss växande vilja att liksom kompromissa efter flera år av krig.
Ja, Donald Trump och Vladimir Putin snackade alltså i telefon i 90 minuter i tisdags. Hur var reaktionerna i Ukraina efter det samtalet? Vi ska snart prata mer med Emelie Svensson om det. Häng kvar.
De här senaste veckorna har vi ju sett enormt mycket ifrån USAs president Donald Trump och den framfarten som han med, han pratar med Putin, han pratar med Zelensky och allting. Vad säger de om Donald Trumps agerande i hela den här frågan?
En del svarar bara med fula ord när vi frågar. Ord jag inte ens kan säga i den här podden håller jag på att säga. Men många är oroade över hans uttalanden om att vilja förhandla med Putin och att han har satt press på Ukraina genom att under en vecka dra tillbaka militärt stöd. En del ser honom som impulsiv och aggressiv men ändå som pragmatisk, att han får någonting att ske just nu och att det potentiellt kan vara ett steg mot fred.
Donald Trump har ju också under tisdagen haft ett samtal tillsammans med Rysslands president Vladimir Putin. Vad har reaktionerna efter det här långa samtalet varit i Ukraina?
Ja, men någon jag pratade med bara log och ryckte på axlarna i princip. De tyckte att Putin gav Trump lillfingret ungefär, för att Trump hade ju först lovat att avsluta hela kriget på 24 timmar och sen inom ett par månader. Och det här gäller ju bara egentligen en 30 dagars begränsad vapenvila kopplat till energiinfrastruktur. Så den här personen som jag pratade med tyckte att det är väl bra om det finns el garanterat den kommande månaden. Men det vore ännu viktigare om inte civila hus attackerades. Och kort efter det här samtalet så såg vi också rött på många av de här live-kartorna som vi kan följa. Där det är flyglarm i stora delar av Ukraina och vi såg attacker i Kiev. Det här var någonting som jag såg att många delade också på sociala medier i Ukraina. Att ungefär som se vilken hycklare Putin är. Först snackar man om eventuell vapenvila och kort därefter så attackerar man. Så de litar inte på ett ord från Putin om att han kommer hedra något avtal ändå.
Och hur ser stödet ut för president Zelensky?
Jo, men han har fortsatt starkt stöd bland ukrainarna. Undersökningar visar att han har stöd från en majoritet. Och han ses liksom fortfarande som en symbol för motståndskraften och för att stå emot Ryssland. Men som sagt, det finns en stor krigströtthet bland de som har blivit direkt drabbade och liksom en frustration över brist på resultat på slagfältet, stora ekonomiska påfrestningar. Så det är inte bara 4% stöd så som Donald Trump påstod för några veckor sedan. Det var någon jag pratade med till och med som efter det här bråket i ovala rummet så stötte de Zelensky ännu mer. De tyckte att han stod upp för Ukraina mot Trumps lite mobbande stil. Andra har tyckt att det var lite pinsamt att det var som att lyssna på två fulla killar som tjafsade inne på en bar.
Emily, nu är du i Charkiv. Hur ser det ut där egentligen? Hur, är det mycket som är liksom sönderbombat? Och, eller hur ser det ut?
På många sätt så är det en fungerande stad även här. Vi ser liksom biltrafik som vanligt, folk på köpcentret, bilar ute, folk är ute. Men som sagt, det finns många liksom åtgärder man tar till för att flytta verksamheter under jord. Som vi var på en danskurs igår och vi kommer också besöka en skola som är under jord här. Så folk har anpassat sig efter kriget på många sätt och det är till och med folk som kanske lämnade Charkiv i början av kriget men som nu har kommit tillbaka för att de vill vara i sin stad trots att det är nära frontlinjen. Så kriget finns närvarande, det sker fortfarande attacker här mot hotell och andra byggnader då och då, men livet fortsätter ändå på något sätt.
Du pratade lite om krigströttheten, men finns det hopp hos folket i Ukraina, Emily?
Ja, men klart att det finns hopp. Nej, men annars orkar man nog inte. Och jag upplever verkligen en större utbredd känsla av hopplöshet på sätt och vis. De som oroar sig för att USA har blivit mer opolitliga och kommer Trump närma sig Putin och vad betyder det för Ukraina? Men många är liksom fast beslutna att fortsätta kämpa och det handlar inte bara om militär framgång utan att de vill bygga någonting för framtida generationer, och många pratar om att hitta nya hobbys och ägna sig åt konst, och att det har blivit viktigt att göra saker i vardagen för att liksom, ja, hålla sig över vattenytan.
Emily, tack för idag.
Tack så mycket.
Sist här, Emily Svensson, Aftonbladets utrikeskorrespondent på plats i Ukraina. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. På aftonbladet.se så hittar du Emily Svensson och Erik Björklunds alla reportage från Ukraina. Vi hörs snart igen. Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.